Del 5. Då börjar vi från Daniel 11:32. Den som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Jag sa förra gången att i del 4 att sedan 2001 och Twin Towers katastrofen där så trädde många New Age-profeter fram och menade att från och med nu måste vi ha en ny världsordning och en ny väg eftersom den gamla inte fungerar. Och då menar man alltså New Age. Och man menar att den gamla vägen som är kristendom ska bort. Många världsledare och frimurare uttalade sig i enlighet med New Age-profeterna och sa att ska vi nå en fred på jorden så kan den bara uppnås genom en ny världsordning. Men den här världsordningen man vill upprätta, den är inte ny, utan den kommer från det gamla Babylon. Och jag tror att det där upproret som är beskrivet i psalm 2, som så småningom kommer att tända upp Guds vrede, kan du se där då. Och Bibeln säger att Israels historia ska hjälpa oss att förstå händelserna i ändens tid. Det står i 1 Korintherbrevet 10. Det är ett mönster hela tiden på slutet då. När de inte ville vandra i lydnad kom konsekvenserna. Och det kan du läsa om i 5 Mosebok 28. Det står det välsignelser och förbannelser. När de inte lydde då tukta Gud dem. Och så när de lydde så hände det bra grejer. Och samma sak kommer att gälla oss. Står det i 2 Thessalonikerbrevet 2 ser ni ju det. Vad som kommer att hända om vi inte vill lyda. Och jag tror att det är så att Gud kommer att tala till oss var och en på ett eller annat sätt. Vi kommer inte att stå där den där dagen att säga att vi visste inget. Utan jag tror faktiskt att Gud kommer att tala till oss. Och det är viktigt att förstå hur läget var alltså innan Babylons soldater kom in över Juda 586 år före Kristus. Det är alltså en bild på slutet då. Först och främst tror jag att det är viktigt att vi kan identifiera oss med profeterna. Och det står det också då i Jakob 5. Och 19 att vi kan göra. Vi kan identifiera oss. De som hör Guds röst idag, det är ju alltså som profeterna var då. Och vi ska ju höra vad anden säger till församlingarna. Det är ju budskapet då. Och jag älskar att läsa om Jeremia. Det var en gråtande profeten. Han hade fått ljus. Och han kände Herrens vägar. Det är viktigt att vi gör idag. Vi känner Gud och då känner vi också hur Gud handlar. Jeremia visste att innan domen kommer så sänder Gud drösvis med falska profeter. Och det är exakt det mönstret både Jesus själv och apostlarna säger. 5 Mosebok 13, 2 Petrusbrevet 2 och Matteus 24. Exakt den ordningen. Och nu kommer det ett bibelord som många kanske hajar till när vi läser och inte förstår. Men när vi förstår att Jeremia kände Guds vägar så blir det ju helt uppenbart. Jeremia 4:10. Men jag sade, o Herre, hur svårt bedrog du inte detta folk och Jerusalem när du sa, det ska gå er väl, shalom. Svärdet eller yxan är ju nära att hugga av deras själ. Hur kunde det vara Gud som bedrog dem? Jo, om man känner Herrens vägar så vet man alltså att Gud kommer att sända de falska profeterna. Och det visste Jeremia. Men Gud låg bakom för att testa sitt folk. 5 Mosebok 13, det ser du det mönstret. Och vi känner ju igen den här undervisningen om träden och yxan i Matteus 7. Först falska profeterna, sen kommer då av deras frukt ska ni lära känna dem. Och så kommer yxan. Ser ni mönstret? Det är helt klart att det var de falska profeternas budskap alltså som Gud hade tillåtit. Och vi ser samma mönster i 1 Thessalonikerbrevet 5. Bäst de säga shalom. Det är deras budskap. Gud kommer alltså att sända dem för att testa om vi vill följa honom och hans undervisning eller inte. Och om man inte vill lyssna till honom så säger Paulus, då kommer man automatiskt att lyssna till onda andar. Vill man inte höra Guds ande, då kommer du automatiskt att lyssna till onda andar. Det är ju Petrus eller Paulus budskap till Timoteus. Att i ändens tid så ska man istället lyssna till onda andars läror. Om du går till roten till ordet demon, så kommer du till något som heter daio. Kommer roten av demon, och det betyder to distribute fortunes. Det var intressant. Så de onda andemakterna ska alltså komma med lyckobudskap. Allt står väl till. Suverän väckelse ligger framför. Tjohej bara, det är bara framgång. Ser ni mönstret? Det kom på Jeremia-tid och det ska alltså komma nu. Nej, ingen dom här inte. Prata inte om sånt. Utan vi står ju framför jätteväckelsen. Vem har rätt egentligen? Ser ni två budskap, va? Antingen jätteväckelse också dom. Och varje gång Israel kommer in i tider av avfall, så ska ni lägga märke till att en viss Baal dyker upp. Han har alltid huvudrollen, och sen cirkulerar det lite avgudar runt honom. Men denna Baal, det var alltså kungen i Babylon. Och det symboliserar alltid i Bibeln Satans plan att kopiera Guds plan. Och i NT är det ingen annan än den laglöse eller antikrist. Det betyder ju Baal istället för. Va? Du kan läsa om Satans plan i Jesaja 14 till exempel. Hur han vill kopiera och göra precis som Gud. Va? Och Baal är samma person som Nimrod, som var den första kungen i Babel. Och ni vet att det kom en profetia i Eden om att det skulle komma, kvinnan skulle ju föda fram en säd som skulle frälsa människan och det här, va. Kain hade ju hört det här och han trodde att han var Herren. Och nu förstår vi ju att det var ju samma budskap som har följt med människan ända från början, va. Så nu får ju Nimrod tror att han är den här kungen, va. Och så får han lite folk efter sig och så bygger man Babylon då. Och givetvis, om ni, då förstår ni ju att han skulle ju bygga Guds rike på jorden. Det är ju det handlar om. Det såg ut att vara Gud. Det är klart. Och det här budskapet fanns ju ända från Eden. Och ända från början har ju Satan, han var ju lögnare från början, va. Alltid vill kopiera av det Gud gör. Du kan spåra allting tillbaka till den gamla babyloniska kulten då. Nimrod var Baal, gift med Semiramis, som fick namnet himmelens drottning. Nimrod dog, men Semiramis fick barn med en annan person och ljög och sa att detta var Baal inkarnerat. Där har du den babyloniska sägen som alltid har funnits. Moderbarnkulten från Babylon i alla kontinenter har man funnit detta. Moderbarnkulten då. Himlens drottning skulle alltså föda fram ett inkarnerat barn som skulle frälsa jorden. Här ser vi Satans okulta treenighet. Nimrod Baal symboliserar fadern. Semiramis, himlens drottning, symboliserar anden. Och Tammuz symboliserar Kristus. Det är ju själva resultatet. Så. I ovanstående lögn så bygger hela New Age-rörelsen på. Hela den rörelsen säger att någonting ska födas fram i slutet av denna tidsålder som ska regera jorden. Den är inkarnerad då. Man kallar denna händelse som kommer att komma för en kosmisk pingst. Men i Romarbrevet 8 och 23 bland annat så står det att Guds barn föds fram när Kristus kommer tillbaka, står det där. Vad är det här för födelse man pratar om? Jo, himlens drottning, antikrist ande med andra ord, va, ska föda fram en corporate Christ, en slags inkarnerad Tammuz. Som, vet vad Tammuz namn betyder då? Det är ganska häftigt när du tänker på de väckelserna som drar igång. Perfected by fire. Den du, sug på den. Det är alltså Satans plan att föra denna födelse fram till klimax. Hit skall alla falska eldar till slutligen leda. Kundalini-upplevelserna kommer också leda hit. Ni vet kundalini, den här kraften va, som ja, ormens kraft som också är brinnande va. Och vad jag kan se så kommer det att visa sig att både Lateran, New Age och Vatikanen väntar på en andutgjutelse som ska komma från en kvinna, himlens drottning. Och jag tror att det är precis det du kommer att få se i andra Thessalonikerbrevet 2. Det står talas om en energi som ska släppas lös. En opersonlig kraft. Va? Vet, Jesus, han är alltid personlig. Han är din och min personliga frälsare. Men den här kraften, den är opersonlig. Den är energi. Jag har ju flera gånger fått ta emot lite så här profetiska bilder. Och ni vet, en gång kom det en stark lampa ner från himlen. Jag har berättat om det här. Och det står ju om i andra Petrusbrevet att ni ska ha det profetiska ljuset lysande som en lampa tills stjärnan går upp i era hjärtan, tills Jesus kommer. Och det är viktigt, jag tror det gäller alla som vandrar i anden. Och helt kort, det var massor av huggormar som föddes fram och så kom ett klimax, en sista stor födelse. Det som föddes då var ganska otäckt. Det var en jättestor orm, tyckte jag först, ända tills den såg ut som en drake. Och den hade två huvuden. Och enligt Irvin Baxter, han har en tolkning på det här med huvuden som jag tror fullständigt riktigt. Det betyder rikens uppgång och fall genom historien. Vad tror ni då den sista huvudet symboliserar? Det gamla Babylon uppstår igen andligen, eller hur? Det stämmer ju med alla bilder. Och så sa Herren en sak ifrån himlen som vi ska lägga märke till. Jag ska uppväcka fiendeskap mellan ormens säd och kvinnans säd. Så visar han en väg att vandra på som inte var så bred utan den var jättesmal. Men för Guds folk kommer den att leda till frälsning. För det ljusnade bort i horisonten och jag tror det är Herrens när han kommer tillbaks. Och det är ju så här att mysteriet Babylon som nu föder sina barn kommer att tro att de är Kristus på jorden. Och som jag sa, de kommer att tro att de upprättar Guds rike på jorden och ska återställa den i ursprungligt skick. Det ser du nästan i andra Petrusbrevet 2 där de ska säga hur blir det nu med Jesu tillkommelse och så vidare. Himlens drottning, alltså antikrist ande, ska föda fram en corporate Christ, perfected in fire. Tammuz med andra ord. Kommer ni ihåg vad han fick se i uppenbarelseboken? Kvinnan Babylon. Varför är du så förvånad? Jag ska visa dig hemligheten. Jag ska visa dig hemligheten. Hur då? I ordet är klart. Var har man nu en sån teologi där elden faller? Anden ska alltså föda fram en armé som man kallar Manifested Sons of God. Vart gör man det? Ja, det gör man inom trosrörelsen och i Bethel Church och de här ställena. Där får du höra det här budskapet. Du får höra att Guds rike ska upprättas på jorden innan Jesus kommer. Vet ni vad röd färg symboliserar i Bibeln? Det var intressant, jag var tvungen att studera det riktigt djupt. Ja, ni vet att Jesus dog ju för våra synder bland annat, va? Och hans blod är ju rött. Men det symboliserar ju faktiskt synd, han dog för oss. Och om du tittar så ska du få se att om era synder är blodröda, står det. Och så kan du gå till Hesekiel 23 och 14 så ska du få se något intressant. Det symboliserar Babylons krigare och andlig otukt. Hesekiel 23, vers 14-17. Jag sa förut att idag talar Gud väldigt starkt till sitt folk på olika sätt. Och jag tror att de flesta här, ni känner väl Juri, så han har varit här och sjungit en gång. Han hade en stark upplevelse för några veckor sedan. Det hela började med att han fick en missionstidning från Livets Ord i brevlådan. Han tog den här tidningen och la sig på rygg och öppnade den. Då plötsligt får han uppleva någonting som han säger själv att han aldrig upplevt förut. Han får komma in som i en levande videofilm. Han får alltså en levande syn från Gud. Han får plötsligt se, och det här passar i mitt pussel så det är alldeles perfekt. Han fick se en massa hästar och illröda ryttare komma emot honom i anden. Plötsligt stannar de. De kom inte åt honom. Men så fick han se att det var liksom en vit linje eller något vitt runt alltihop. Och han upplevde i anden att allting det här, det skulle se ut som om det var Gud. Ett yttre sken alltså, utan inre realitet. Det stämmer ju med mina ormar också, va? Ett yttre sken, men de var ju svarta invändigt då. Sen upplevde han att han skulle beställa 3 stycken böcker. Och han skulle läsa vad de lärde. Och de följande 3 författarna var Joel Osteen, Kenneth Hagin och Yong Gesho. Jag kan ge er facit innan, för jag visste, jag behövde inte läsa böckerna. Jag visste redan vad de lär. De lär ett gnostiskt evangelium. Där du vid på nyttfödelsen har blivit Kristus på jorden. Och Hagin lär att du ska vara med och upprätta den här jorden igen. Och det är din skyldighet och mandat till och med. Var kommer nu det här tankesättet ifrån? Jo, det kommer ifrån det gamla Babylon. Satans plan att kopiera Guds plan. Är det inte märkligt att alla som har den här teologin talar mycket om en kraft som de upplever komma från Gud, men samtidigt en eld? Det är märkligt. Och den här falska säden som ska födas fram liknas vid en armé eller ett barn som ska bli perfected by fire. Alltså, är det här en slump? Det tror inte jag. Baal, Semiramis och Tammuz är alltså mysteriet Babylon. Nu ser du Uppenbarelseboken. De sitter på ett eldrött vilddjur. Semiramis är alltså en bild av himlens drottning samtidigt som det är en bild av antikristande. Hon ses ofta med 12 stjärnor runt sitt huvud. Vad menas nu med detta? Jo, det är en bild på den okulta zodiaken som babylonerna använde. Himlens drottning. Känner ni igen den här bilden? Ja, det gör ni om vi tittar på EUs flagga, va? Ser ni? As above, so beloved. Det är en okult symbol. Håll i er nu. Den här kvinnan, himlens drottning, menar att man kan förena himlen med jorden. Det är den symbolen. Härav kommer det okulta uttrycket as above, so below. Sen har jag en bild på hemsidan, men du ser inte det. Det är en väldigt konstiga stjärnor nämligen som ser ut som den här okulta geten, va, ni vet. Baphomet. Okulta stjärnan. Det är 12 stjärnor såna. Och så ser du EUs parlamentsbyggnad som en Babylon, och så ser du en lyftkran, och så står det att vi ska prata med en röst. Vad är det för budskap? Det är ju Babylon som du skriker om. Det är ju den här nya vägen som kom fram efter 9/11. Va? Ja, den gamla vägen ska bort, för då har ni väl märkt när man slaktar kristna på löpande band att du ser ingenting i nyheten om det, för det gör ju inget. Det är ju signalen. Ja. Och det märkliga var att jag tittade på TV och såg Nazityskland handlar mycket om okkultism. Och då fick jag se något som var väldigt märkligt. Man samlades i ett rum där det var 12 pelare. och i mitten var en sol. So above, so below. Du kan se i en bok, en bibelöversättning som heter The Message, som inte jag skulle ens hålla i min hand, tror jag. Där kan du se att man har översatt Herrens bön med det här okulta. So, so above, so below. Gör det rätta, står det. Och i den New Age-arna menar jag. So above, so below. Bygg upp en ny världsordning med New Age och skit i kristendom. Ungefär, det är deras budskap då. Det är alltså den nya planerade världsreligionen New Age. Panteism, Gud i allt. Gnostikerna på Paulus tid menade också att Jesu död förenade himlen och jorden. Katolska kyrkan offrar Jesus gång på gång och förenar himlen med jorden. Men de som gör det i Rom gör det ju med en kvinna som samtidigt har en son som kallas för the Eucharist Christ. Ser ni symbolen? Och henne kan du ofta se som en låga som brinner. Den gamla babylonska gudinnan, himlens drottning med andra ord. Ser du symbolen på elden? Den inkarnerade sonen som strålar av sol. Barnet som föds, som blir inkarnerad, är ju inget annat än den New Age kallar för Kristus medvetenhet. De gnostiska tankarna kom redan in i Korint. De var väldigt vanliga på den här tiden. Nu ska vi läsa andra Korintierbrevet 4:5. Vi predikar ju inte oss själva. Som Kristus alltså. Nej, utan Jesus Kristus som Herren. Och oss som era tjänare för Jesus skull. Jaha, so above, so below hade redan kommit in i Korint. Är du med? Så när du läser Korintbrevet och börjar kolla vad Paulus gick emot, så är det samma lärare som idag. Exakt. Frimurar och New Age-are fullkomligt älskar symboler, för att dels vill de skryta att de har sån makt, dels så tror de att det är en okult kraft som förlöser sedan de här symbolerna. Det trodde Hitler då. Han hade ju svastikan här med vitt runt och så röd botten till exempel. Han älskade okultism nämligen. Och jag tror att ju mer Satan håller på med sina symboler och så, desto mer blir vi som vandrar i ljuset varnade. Det blir så uppenbart. Ju mer han håller på, och när du har fått ljus över det här, så kommer du att se, ja men käre tid, alltså, vad nära slutet vi är nu. Håll på du, jag blir bara ännu mer varnad när du håller på. Eller hur? Ja, för man ser att Jesus, måste ju Jesus tillkomma så vara nära. Bakom bilden med EU och Babelsbygget och de okulta stjärnorna fanns alltså exakt samma budskap som i Baphomet. Satanism, djävulstyrkan. I kundalini-yogan som brukar upplevas som en kraft av en brännande eld är above en stark kraft som matchas med personen below. Så above kan kontrollera Belovs kraft. Tanken är att kraften från ovan synkroniseras till rätt frekvens och vibrationer med människan på jorden. Tror ni att det var en slump att Todd Bentley, som gick omkring i Lakeland och skrek fire över människor och skakade, sa att det var en kvinnlig budbärare bakom som utgöt den här kraften? Fattar ni? Babylonien. Och vad profeterade han om då? Jo, att, där kan du titta på hans lärare, ska vi se. Nu föds en armé! Och nu kommer the manifested sons of God, vi som ska regera på jorden. Ray Jungen, han lever inte längre men han var New Age-expert. Han säger, grunderna till New Age-tankarna handlar om att allt både synligt och osynligt är en energi. Små, små partiklar av vibrerande energi. Ja, för dem är allt energi. Det är denna energi som de tror är Gud. Och därför måste ju allt vara Gud. Och eftersom vi är en del av denna vibrerande Guds energi så måste ju vi också vara Gud. Gud ses där inte som en person. Nej, han är himlen och hela universum. Det okulta ögat, det har ni hört talas om, va? Det är också en bild på det här. So above, so below. I Zakaria 4, det här är intressant. Profetiska bilderna älskar jag. Inte genom någon människa styrka. Ska det ske, Zakaria 4, va? Och då bygger man ju ett tempel, ett hus åt Herren där. Och så kommer Zakaria 5 där. Och kapitel 1 till 4, vet, det finns ingen kapitelindelning. Utan det är bara en rulle alltihop. Då ska man fortsätta läsa sen. Så handlar kapitel 5 där om 1 till 4 om utrensning. Alla som svär och ljuger och allt det här ska utrensas härifrån. Det är ju en dom det. Och så kommer Zakaria 5. Som handlar om en kvinna. Som sitter i en korg. Och på hebreiska står det efamot här. Så det betyder fullhet. Ondskans fullhet. Eller laglöshetens fullhet. Ser du här. Och så lägger man ett lock för. Vad blir det här på hebreiska? Blir hemlighet, va? Här ser du laglöshetens hemlighet. Eller Babylons hemlighet. Det handlar om en kvinna. Hon sätts i en efa fullhet. Och ett lock sänds över. Och så står det så här. De avfallna ska bygga ett hus åt henne. Blir det ju alltså konsekvensen när du läser det här. Inte de som är fyllda med den heliga ande. De ska ju bygga ett hus åt Herren, eller hur, det ser du ju. Men de som rensas ut då ifrån huset. För det är där det står. Vem ska de bygga hus åt? Titta. Vad var kvinnan, sa jag? En andemakt. Fire! Matteus 7 bygger väl ett hus. Drivit ut onda andar. Helat sjuka. Ser ni? Det är en ande bakom, va? En kvinna. De bygger ett hus i Sinjars land, står det. Det är Babylon. Nu är vi tillbaka från början igen. Det var ju det jag sa. Två huvuden, du är tillbaks igen. Och nu är vi i slutet. Himmelens drottning ska utgjuta en okult ande över alla som inte vill fyllas med den heliga ande. Här har du budskapet. Och vill man inte lyssna till Guds ord, då får man lyssna till demoners läror. Och då hamnar man där. Vet du vad senior betyder på hebreiska? Platsen där väktarna somnat. Och de har somnat i många kyrkor, det ska jag ta dem för. Du hör inte ett ord! Inte en varning! Kan det vara en bild på himlens drottning? Zakaria 5 och 6. Vad är detta? Det är en sädeskorg eller ett efamått. Så förhåller det sig med dem i hela landet eller över hela jorden. Kan det också betyda, va? Eretz, det betyder både landet, men Eretz betyder också hela världen. Jaha, intressant. Så Babyloniens soldater som intog Juda då, landet, ska inta hela världen nu. Ja. Bilden ser du om Abrahams barn, de skulle ju få ärva landet. Fast romanbrevet säger att det är mycket större, de ska ärva hela världen. Ser du bilden? Då ska vi se vad det kan betyda det här då. I Roma, eller Zakaria 5 och 6. På engelska blir det ännu tydligare. And I said, what is this? And he said, This is an epha that goeth forth. He said moreover, this is their resemblance through all the earth. Hebreiskan har ayin, som betyder öga. Kvinnan. Ögat. Är ni med nu? Detta är alltså deras tankesätt över hela världen. Detta är alltså deras symbol, kan det också betyda, över hela världen. Har ni sett pyramiden med ögat över? Vad var det man skulle bygga nu efter 11 september? En ny världsordning, va? Ja. Just det. Ögat eller Baphomet eller kraften i kundalini-yogan, as above so below, har samma innebörd. Och när detta kommer att ske, om vi säger så här då. Om jag vore Satan och ville kopiera Guds plan, vart skulle jag utgjuta den heliga ande, eller rättare sagt den andra anden? Vilken stav? Vart utgjöts anden första gången? Ja. Var tror du den här händelsen kommer att hända någonstans, där den här okulta födelsen kommer att ske? Jerusalem! Vad säger Jesus? Han pekar på ett visst ställe, va? Då må det i Juda fly. Tror du det är profetiskt? Ja. Babyloniens soldater, va? En okult födelse. Styggelsen som orsakar katastrofen ska upphöjas till en position den inte bör ha, står det på hebreiskan. Ni vet nu vad det är. Ett barn. Ett falskt Kristus ska födas fram. En corporate Christ som tror att man är Gud. Och då kommer det förföljelse, säger Jesus. Ni vet att det finns en lära som heter Latter Rain, eller Manifest the Sons of God. Den fick ett stort genomslag när Toronto-väckelsen började. Där pratar man mycket om eldar och handpåläggningar, och man kände eldar och grejer. Nu ska jag läsa vad han skriver i sin bok. Boken heter The Virgin Shall Be With Child. Och då står det så här. När Kristi ande kommer in i den fysiska världen, så måste han först gå in i en fysisk kropp. När Kristus först gick in i vår värld som ett barn, så var det Maria som Gud valde att föda Kristus. Marias liv symboliserade kvaliteter som kyrkan måste ha för att vandra i Kristi fullhet. Efa, va? Gud förbereder oss precis som han gjorde med Maria för att föda fram hans sons tjänst. Det här är inte Guds son han pratar om. Han har redan fötts, utan det här är en corporate Christ. Förstår ni? Antikrist. Och nu i den andliga livmodern i jungfrukyrkan så växer Kristus till i sitt syfte och bara väntar på en mognad för att sedan födas fram i full kraft. Efa igen, va? Uppenbarelseboken 12:1. Ja, Satan skakar och himlen står i förundran, för jag säger er att jungfrun är havande med ett barn. Och innan Jesus kommer tillbaka skall den sista jungfrun, kyrkan, bli havande med Guds löften. Ut ur denna födslovånda skall Kristi kropp födas fram. Uppres till samma nivå som huvudet. Har du hört på den då? Va? Det är hädelse, mina älskade vänner. Hädelse. Herren, som Herren Jesus Kristus, corporately manifested i helighet och kraft. Ja, då ska Kristi brud resa sig upp. Ledarna i Bethel Church. Nu kommer det något som när ni förstår det här vad jag säger nu. Då hoppas jag, kära vänner, att ni tar avstånd från Bill Johnson och Bethel Church. För nu kommer det bli uppenbart när jag läser här att han är rakt in i New Age-rörelsen. Ledarna i Bethel Church är medförfattare till en bok som heter The Physics of Heaven. Och där står det så här. Vad blir nu nästa stora händelse från Guds sida? Ja, Frangipan. Han var ju säker när han skrev sin bok. Ska vi se om Bill Johnson och de är lika säkra då? Kom ihåg nu att Bill Johnson redan innan har skrivit en bok som heter When Heaven Invades Earth. Han pratar om en falsk Kristus. Det ska du få se nu. Jo, då skriver de så här. Alla håller de med om att nästa steg från Guds sida kommer att bli samma vibrationsnivå eller samma frekvens som de redan har funnit i New Age. Ja, men har du hört på maken? Han menar att New Age har snott hemligheterna som egentligen tillhör kristenheten. Man kan ju faktiskt inte tro att det är sant när man läser, men det är faktiskt sant. Sen tillägger han, många anser att dessa ting är totalt värdelösa, men nu är det tid att omvärdera dem. Så nu ska församlingen ta in New Age i kyrkan. Vi kommer inte ifrån att många av de här som har upplevt den här kundalinielden åker till Rom och visar upp sig. Och då måste vi förstå att det ligger en dold agenda på något sätt i Vatikanen. En process som de är indragna i att på något sätt förena världen och göra den klar för en världsreligion, eller hur? Det är ju ganska uppenbart när vi tittar. Så det är ju liksom inte... Nu kommer då vi till indiska gurus och kraftöverföring. Du kan få ta emot kundalini på ett annat sätt. Och det kallas för Shaktipat. En invigd guru lägger sin hand på dig för att öppna ditt öga. Ja. Just det. Detta har med kundalini awakening att göra. Vad heter de här stora väckelserna, samlingarna i stadium och så? Global awakening. Och vi tror de pratar om väckelse. Ja, en okult väckelse man pratar om. Det är en helt annan ande. Det här armén som gör sig klara, som ska manifesteras innan Jesus kommer. Förstår ni hur viktigt det är att förstå att ingenting kan hända innan Jesus kommer? Inte ens ett uppryckande kan hända innan Jesus kommer. För det är det de sår in här. Att något kan hända innan Jesus kommer. I Matteus 6 och 10 så står det. Komme ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. I Message Bible, som jag vet att till och med några i Smyrna använder. Så står detta. Matteus 6, 10. Lyssna nu, för det här är inte klokt. Set the world right. Do what's best above so beloved. Den är ju där, tror ni. Under New Age. Under himlens drottning. 12 stjärnor i himlen. Som sagt var, teologin är inte ny. Den härstammar från Babylon. Den Nimrod trodde att han var löftet kvinnan, va? Fick om barnet som skulle födas fram och rädda mänskligheten. Låt mig avsluta med en person i den nya Babylons apostlaprofetverk vid namn Ryan Wyatt. För att ni ska förstå hur illa det ställt. Det är nya apostlarna NAR. Samma som Bill Johnsons nätverk alltså. Samma personer som umgås på konferenserna. Samma personer som smider planer hur man ska inta församlingarna. Vill höra en profetia från en av dem. Det låter så här. I flera hundra år har profetiska budskap gått ut. Att Gud ska resa upp en hel generation av nya andliga krigare. Dessa ska bygga upp Guds rike runt hela jorden. Och skörda den jätteskörd som kommer in i ändens tid. Jag är intresserad att bidra till att Guds härlighet ska få en boning på jorden. Det kallas Guds rike. Det är alltså ingen rörelse vi skapar nu. Jesus kom inte för att upprätta en annan världsreligion på jorden. Nej, Jesus kom för att återupprätta himmelriket på jorden. Jesus kom för att återkoppla jorden med himlen. Han kom för att återupprätta sin närvaro och sin atmosfär här och för att hans himmelska makt och auktoritet ska råda på jorden. Vet du när du ska få varningssignal att det här är på gång i en kyrka? Jo, då börjar man prata om de fem tjänstegåvorna. Det börjar alltid så. För man vill ha fram att de nya ledarna där, de här apostlarna och profeterna som umgås i de här nätverken, ni vet. De som vill upprätta armén och gärna vill ha med så många ungdomar som möjligt. Det börjar med de fem tjänstegåvorna. Till slut, sanningen då. Vad står det i Bibeln då? Jo, att vi ska vandra i spåren av den tro Abraham hade som oomskuren, står det va? Står det i Romarbrevet 4:12, står det. Och han skulle ju inte inta någon jord precis. Hebreerbrevet 11:8. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som en främling i det utlovade landet, eller jorden då. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Den som Gud har format och skapat. Vet du vad Galaterbrevet säger att det är? Det är vår moder! Intressant va? För vet du vad han syftar på? Att det finns en annan moder. Den som dyker upp i Korint som föder massa gnostiska barn. Det är vår moder, säger han. Det är henne vi väntar på. Att anden ska göra allt klart. Vi väntar på den heliga ande vi. Att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike då. Och så finns det några länkar då, på sidan då, längst ner där. Om en ny andeutgjutelse som katolska kyrkan lovar ska komma över Kina då. Och den tycks komma ifrån Maria. Ja, men nu vet ni ju hemligheten att Maria är ju en bild på den okulta anden då i Babylon. Ja, hoppas ni lärde er något nu. Att det går tillbaka som det började alltså. Det är ju intressant att se. Vi ska veta, för vi ska vandra i det profetiska ljuset. Kära Herre Jesus, tack och lov att vi får förstå dina vägar och att vi får vara helt klara, Herre, på vilken väg som leder hem och vilken väg som leder bort. Tack kära Jesus för den profetiska anden du utgjuter över oss idag. Att vi får se och förstå vad du vill med våra liv. I Jesu namn. Amen.